working class hero is something to be. A working class hero is something to be.
Ni lyssnar på Radio Tyresö och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. Och det här programmet heter Radio S. Det är Socialdemokraternas röst här i etern i Tyresö. Och för att inte bara jag ska låta så har jag tagit hit Anita Mattsson. Välkommen.
Tack så mycket.
Tala om vad du är, liksom din titel så att vi förstår vem du är.
Mm, jag är oppositionsråd i Tyresö, alltså kommunalråd i opposition. Det betyder att jag har förmånen att få ägna mig åt politik på dagtid.
Ja, precis. De flesta som sitter i Tyresö kommunfullmäktige är ju fritidspolitiker.
Ja.
Och det kanske man inte vet att det är ett fåtal som har möjlighet att vara på heltid.
Ja, men precis så är det. Så att ja. När man häver ur sig någonting slentrianmässigt om politiker så kan man ju komma ihåg att 95% av dem som man då pratar om är förvärvsarbetande, småbarnsföräldrar eller annat som har ett jobb man går till på dagarna och sen så på kvällarna så sliter man med det som man tycker är jätteviktigt.
Ja, för man vill förändra någonting. Ja. Anita, nu får du berätta lite grann först om dig själv och din uppväxt i Tyresö så att de som känner dig med ett annat namn också fattar att det är den Anita som låter nu.
Aha, okay. Ja.
För du hette inte Anita Mattsson från början.
Nej, jag hette Nordlöf.
Ja.
Flyttade till Tyresö tillsammans med mina föräldrar. Flyttade hit från Tanzania där jag gick i förskolan. Men jag hann gå en liten stund på Stjärnvägens förskola också.
Varför var du i Tanzania?
Pappa jobbade som med biståndsprojekt, kooperativa biståndsprojekt.
Just det.
Mm.
Och du hamnade var någonstans i Tyresö när ni flyttade hit?
Hanviken.
Hanviken. Och vilken skola gick du då i?
Ja, först Stjärnvägens skola.
När lilla som...
Ja, ja. Den var klass ett då, så att det var tre parallell i etta. Så man fick börja ettan i Stjärnvägens skola, sen fick man gå till Hanvikens skola. Då var det tvåan till sexan i Hanviken.
Okay.
Tre parallellet
för. Är det något speciellt du kommer ihåg därifrån, någon lärare eller...?
Ja, jag hade en lärare som hette Marika Valentin som jag tyckte fantastiskt mycket om. Hon var lite kontroversiell. Jätteroligt. Hon förstod redan när jag gick i mellanstadiet att jag skulle bli politiker.
Jaha.
Jo.
Mm.
Ja, hon skrev dikter om oss allihopa när vi slutade i skolan. Och då skrev hon till mig om någonting. Anitas röst i samhällsdebatten klingar eller någonting sådär. Mm. Det var jätteroligt och jag vet inte hur många hon träffade rätt på. Men jag tänkte att det där var väl inte riktigt rätt. Och sen så har jag kommit att tänka på det nu när jag blev fritidspolitiker först. Att hon hade inte så fel.
Jaha, har du träffat henne sen dess? Eller?
Hon lever tyvärr inte längre.
Nej. Mm. Vad hände efter Hanviken då? Vad hamnade du sen?
Sen hamnade jag på föräldraskolan. Och hade jättehärliga lärare där också. Trivdes jättebra på föräldraskolan. Det var ganska bökigt och stökigt där då. Det var inte jättetryggt. Och jag undrar vad man skulle tycka om den arbetsmiljön idag. Så och mycket har blivit bättre i skolan.
Och den skolan, föräldraskolan som jag också gick i, när det var stökigt där, då ekade det. För det var ju liksom stenskola inuti.
Ja.
Så när alla elever sprang ut så var det enormt ljudvolym, kommer jag ihåg.
Ja, men jag gillade att gå där också.
Mm.
Och sen efter det så Tyres gymnasium har gått på också.
Du gick också Tyres gymnasium?
Mm.
Mm. Har du några lärare som du kommer ihåg därifrån? Några exemplar, höll på att säga, med några kända
jo,
nej, lärare men det, som många andra också haft.
Ja, nej, men det var en hel del. Tyres gymnasium var ju nyöppnat då.
Ja.
Så när man kände att man skulle bli lite vuxen och få slippa ifrån högstadiet så kom man till gymnasiet. Då fick man ju några lärare igen då som man hade haft i högstadiet också.
Ja, men så var det. Det var ju de duktigaste lärarna som sökte sig dit också. Och vad gjorde du sen efter det?
Ja, jag har jobbat mycket på amerikanska industriföretag. Jag började på KF som administratör. Och sen så har jag jobbat på amerikanska industriföretag som har sålt styrreglerutrustning.
Ja, just det. Mm. Men sen hette du inte Anita Nordlöf?
Nej, jag gifte mig med Gidlund sen, så jag hette Gidlund. Flyttade till Krusboda, fick två barn.
Ja, då träffade jag dig.
Ja.
Då var du en sån här arg mamma.
Jag var jättearg.
Ja. Du var arg mamma därför att det var förskolan. Eller det skulle läggas ner någon förskola i...
Dalstugan, förlåt.
Dalstugan skulle läggas ner. Mm, mm. Och du var en av de här mammorna som var väldigt upprörd.
Ja, jag var ju det.
Ja. Och då var du inte politiskt aktiv alls?
Nej, nej.
Och jag satt nämligen i barn- och utbildningsnämnden.
Ja, vi uppvaktade det som 17, va? Eller hur?
Och vi tyckte du var jättejobbig.
Ja, jag kan tänka mig det.
Nej, men det kan man ju säga att man som politiker så blir man ju inte uppvaktad så ofta egentligen. Det är få Tyresöbor som egentligen uppvaktar politiker. Så de här engagerade föräldrarna är ju de, eller engagerade Tyresöbor som vill någonting. Det är väldigt bra om de kontaktar lokala politiker.
Mm. Ja, men jag tycker det. Och sen så tyckte jag att ni hade för klena beslutsunderlag då. Det var ju jättekonstiga anledningar till. Nu var ju inte du, satt ju inte du i majoritet. Så att det, du var ju inte ansvarig för de här underlagen. Men det var jättemärkliga saker.
Ja.
Då skulle man lägga ner förskolan och fråga, men varför? Ja, vi har inte lagt ner någon i Krusboda på länge. Var det första alternativet vi fick? Men vad är det där för argument?
Men så var det också. Därför att det var ju färre antal barn. Ja. Och så brukade man lägga ner förskolor i närheten av Granisringen. För de föräldrarna bråkade ju inte.
Nej.
Och då var det liksom rättvisan då som skulle göra att man la ner någonting. Och det gick ju inte att lägga ner förskolor i områden där det fanns engagerade föräldrar. Så det är också sån här, för att då blev de föräldrarna jättearga.
Mm.
Och hur gick det med Dalskolan?
Jo,
Dalstugan?
Den fick ju vara kvar sen. Men det tog 8 månader som vi höll på att kämpa med det där. Och det där var ju inte jättelyckat. För vad som händer när man får reda på att ens arbetsplats ska läggas ner, det är att man söker sig därifrån.
Ja, precis. Ja,
så att, ja, de har nog hämtat upp så det blev säkert bra igen sen. Och det var ju många duktiga också som stannade kvar. Men väldigt många duktiga försvann därifrån. Ja.
Och mitt i all den här, när du var som argast, så var det någon som bara ställde frågan, bli politiker själv då?
Ja,
engagera dig.
Ja, det var ju Marie Linde som tyckte att jag kunde sluta, du vet, stå och banka huvudet blodet i en vägg. Ja. Kom med istället.
Ja. Ja, och då gjorde du det.
Ja, ja.
Ja. Och det är väl så som många börjar ett politiskt engagemang, va? Att man, att man vill någonting och blir engagerad.
Mm.
Och det gäller till exempel en av våra socialdemokrater nu som... Hon började väl också vara engagerad, Jannike Rockstrå.
Ja, absolut.
Hon började också engagerad person och ville förändra.
Ja.
Och då går man på möten och så tänker man...
Att man kan göra skillnad helt enkelt.
Man kan göra skillnad. Ja. Så ni som lyssnar på det här fattar ju nu vad ni ska göra.
Jo, men så är det. Sen så finns det ju många som har varit med i politiken sedan de föddes också, givetvis. Och,
det är okej.
Och det, jag tycker att det är fantastiskt att vi kan vara så många och så olika.
Ja. Och då bodde du i Krusboda, men nu bor du var?
Ja, innan dess så bodde jag på Graningsringen också, han är inte med riktigt, det var en liten parentes där.
Ja, och sen bodde du ut på Gamla Tyresö.
Alltså, efter Krusboda flyttade jag ut till Racksta.
Just det, hade höns.
Japp, trivdes jättebra, det var ju lugnet och stillheten och knappt några grannar och det var ju, tror jag, precis vad jag behövde under den perioden i livet. Sen insåg jag när äldsta dottern skulle börja 4:an att... Att hon inte skulle få gå kvar på... Nej, det fanns ingen buss. Hon skulle inte få gå kvar på fritids. Och det var upp till taxichaufförens goda vilja om hon fick ha med sig någon kompis eller inte. Så att, tänkte jag, ska hon gå här i mörkret? Finns ju ingen gatlys. Det är ju jättemysigt. Men ska hon behöva gå hem här då 700 meter från busshållplatsen i mörkret? Och inga vänner och sitta och vänta i flera timmar till jag kom hem. Det kändes inte schysst. Så att,
nej.
Då flyttade vi till Trollbäcken och tillsammans med min nya man då, Thomas Mattsson. Det är därför jag heter Mattsson nu.
Exakt. Jag har alltid behållit mitt namn. Jag har också gift om mig. Jag heter ju Sandin i mitten där, så att jag vågar inte släppa. Nej. Jag tänker, tänk om man gifter om sig. Så att jag är inte lika modig som du.
Ja, du tänker så, förutseende givetvis.
men väldigt långt att skriva Ann Sandin Lindgren. Okej. Och nu... Så, för du har suttit i barn- och utbildningsnämnden och varit också fritidspolitiker. Och sen blev du politiker på heltid. När blev du det?
Ja, det är 4 år sedan.
Och det var ju nära att oppositionen eller Socialdemokraterna med Vänster och Miljöpartiet vann valet här ute.
Jag skulle säga det. Det finns väl de som tycker att det skiljer många procent fortfarande. Men ska man ju komma ihåg också att gapet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna var jättestort innan förra valet. Och sen gick vi fram 5% tror jag och de backade väldans många procent. Och skillnaden nu är på ungefär 5% och den var 15 kanske innan. Så att det är ju en enorm skillnad. Så att, tänker att med lite kram andra koalitioner så hade det där kunnat gått vägen.
Ja.
Och jag tror att blockpolitiken faktiskt är skadlig för Tyresö. Jag tror att vi måste efter nästa val försöka hitta andra sätt att lösa det här på, om inte tidigare. Men det här klassiska höger-vänsterblocket, jag tror inte på det längre. Det är...
Och vad är det för frågor? För att det är, alltså, under sista 20 åren nästan har det varit borgerlig politik här. Det har ju varit 5 mandatperioder med alliansen har det varit i Tyresö.
Ja, de är inne på sitt 18 år nu.
Ja, precis. Mm. Och jag som intervjuar en massa människor om olika saker. Det är ju många områden som nu är eftersatta i Tyresö trots att vi är en rik kommun.
Mm.
Du kan ju dra lite grann, du som är mest insatt. Jag hör ju bara vad folk säger och jag lyssnar på kommunfullmäktiges debatter.
Ja, vi är en rik kommun. Ja. Det är många i Tyresö som tjänar mycket pengar och betalar mycket skatt. Så att vi är en rik kommun, det skulle jag verkligen hålla med om. Men utifrån det så lägger vi väldigt lite pengar i förhållande till andra kommuner på förskolan och skolan till exempel.
Ja, det gör vi. Vi ligger ofta lågt ner i alla de här mätningarna, jämförelser i Sverige.
Ja, och vi har stora barngrupper. Då kan jag säga som exempel utan att fastna i siffror, men under de senaste 7 åren så har lika många förskoleavdelningar stängt som det har öppnats. Så att för varje avdelning som man har öppnat så har man stängt lika många. Och jag tror att de flesta ser att vi blir fler och fler i kommunen. Ja. Så på de senaste 7 åren så är det betydligt fler barn också givetvis. Och de ska få plats på lika många förskoleavdelningar.
Mm.
Och då säger det sig självt att barngrupperna ökar och ökar och ökar för varje år. Och var går taket? Ja, men jag vet inte. Jag tycker att det är passerat för länge sedan.
Ja, precis. Och även när det är i skolan så är det ju samma problematik. Att lärare säger upp sig för att de orkar inte, alltså de byter till en annan kommun när de får bättre villkor.
Ja, och det handlar inte bara om lön. Lön är också en faktor där man kan också tänka att vi ligger lägre i löneutveckling än många andra. Det finns några lärare som tjänar bra i Tyresö, men det finns ganska många som inte tjänar bra också.
Mm. Och lärarfacket är ju väldigt på i de här frågorna i Tyresö.
Ja, och med rätta. Och sen är det ju det här med barngrupperna. I höstas så sa flera lärare som jag pratade med att jag aldrig varit med om så stora barngrupper i hela min karriär.
Mm. Då pratar du skolan?
Då pratar vi skolan. Ja. Skolan i Tyresö. Mm. De har aldrig varit med om att det är så stora barngrupper i skolan. Eller elevkullar ska man väl säga. Så storleken på klasserna.
Elevgrupper, ja, precis. Och sen har vi också ett annat område som är eftersatt. Och det är det sociala området. Mm. Där både socialsekreterarna flyr därför att det är så tungt.
Mm.
Och att de som jobbar med äldrevård signalerar. Och hur är det med om ens förälder, för du och jag ska inte på äldreboendet ännu, med våra föräldrar.
Mm.
Hur ser det ut med platser och sånt i Tyresö då?
Ja, det är också så. Det vet jag att vi har pratat om i många år. Så det kanske är någon som känner igen den här diskussionen. Men vi har ju länge pratat om att man måste planera för fler platser inom äldreomsorgen. Tyresöborna blir äldre. Det är inte särskilt konstigt.
Nej.
Och det har inte gjorts. Utan man har kommit med halvkonstiga lösningar som inte är riktigt genomförbara. Och det drar ut på tiden. Jag tänker till exempel på kryssmyntan.
Ja.
Som drar ut på tiden för att det är liksom...
Man ska ha privata lösningar och så...
Ja, så är det kommunal mark och så har man inte rätt att sälja den här marken hur som helst.
Det blir en massa teknikaliteter.
Ja. Vilket ju gör att det dröjer och dröjer och dröjer med nya platser. Så nu, idag, så de flesta äldre som behöver äldreomsorg, de får faktiskt flytta från kommunen.
Ja. Och vi är en sån här kommun som har väldigt konstig demografi, det vill säga åldersstruktur.
Mm.
Därför våra föräldrar, dina och mina föräldrar, flyttade hit på 60-talet. Mm. Och då bestod Tyresö av enormt mycket barnfamiljer.
Mm.
Och då var ju vår föräldrageneration unga. Och nu är de ju i 70-80-årsåldern. Alltså de här som flyttade hit på 60-talet.
Mm.
Vi har ju inte haft... Alltså när jag var liten så var det inte många äldre i Tyresö.
Nej.
Vi behövde inte så mycket äldreplatser.
Nej.
Så vi kommer ju ha... Vår åldersstruktur ser ju väldigt annorlunda ut mot många andra kommuner som har haft en... Som har alltid haft gamla människor i sin kommun.
Ja, men så är det. Jag kommer inte ihåg om det var slutet på 50-tal, början på 60-tal så hade vi 3% som var över 65 år i den här kommunen. Och det är klart att det förändras, och tack och lov då, över tid. Men...
Ja, inte nog med att vi har liksom en utmaning som det heter, nu får man inte säga problem längre, utan utmaning när det gäller många äldre.
Mm.
Så är det ju så i Tyresö kommun att när man tittar på kommunen så ser det ut som att här byggs det och stora fina hus och allting sånt. Så hur har det varit med prioriteringarna i detta? Alltså, har man verkligen satsat på kommunal service när man nu bygger skyskrapor på sig, men stora nya fina områden?
Mm. Alltså, får jag säga att jag tycker att det är bra att vi bygger nu, att det kommer igång, för att Tyresö har faktiskt legat på skämsplats vad det gäller antalet nya bostäder. Så att det här kommer ju hjälpa upp liksom, att vi också tar del och hjälper till så att våra ungdomar har någonstans att flytta.
Mycket
och,
bra.
Så att det är jättebra att det byggs lägenheter. Sen så har det byggts för lite hyresrätter.
Ja, därför att våra ungdomar, hur ska de ha råd med dessa enormt höga priser? Det är ju inte en lägenhet under 2 miljoner kronor i Tyresö.
Nej, och jag menar många har inte så att man kan köpa en lägenhet heller. Utan Nej. Det måste ju finnas hyresrätter också.
Ja.
Och idag så vitt jag vet så står det över 20 000 personer i Tyresö bostäderskö. Och vi har färre lägenheter idag, hyresrätter, än vad vi hade i början på 90-talet. Mm. Trots att kommunen har vuxit.
Mm. På senaste kommunfullmäktige diskuterades den här frågan. Mm. Den kommer ju alltid upp så fort det handlar om nya områden.
Mm.
Och nu handlar det om utförsäljning av de hyresrätter som finns i Krusboda.
Mm. Mm.
Där man har haft en väldigt bra, för det har ju också varit väldigt bra.
Vet inte alla hyresrätter kanske vi ska säga. Utan
nej, några stycken. Mm. Ja. Men det har ju varit väldigt bra ibland planerat tycker jag.
Mm.
Nu, jag vet till exempel Farmarstigen, där blandade man liksom bostadsrätter och hyresrätter och sen är det liksom egna hem.
Mm.
Och det är väldigt bra för unga att det är ingen skillnad på husen och på samma sätt i Krusboda.
Det är jättebra och där kan man ju bo kvar då när man blir äldre, när man inte vill ha huset så kan man flytta till mindre. Och...
Ja, och den som inte har råd kan då få bo i ett område som ser ut som likadant. Ja. Så att det är ingen skillnad om man bor i ett hyresrätt. Radhus?
Nej. Eller om man nu pratar om åldersgrupper. Mm. Jag egentligen tycker att det ska finnas lägenheter för alla. Ja. Jag tycker inte om det här när vi ska bryta ner till ungdomar och äldre. Men människor mitt i livet också. Det finns ganska många som separerar. Ja. Och som faktiskt har kunnat bo kvar i samma område som resten av sin familj. Och barnen har kunnat gå till skolan. Det är ju fantastiskt fint att kunna ha den möjligheten. Ja. Jag känner ju folk idag som har åkt... bott i, när de separerar, får lov att åka kommunalt till andra sidan stan för att jobba. Alltså man flyttar kanske få en andrahandslägenhet på norra sidan stan och så bor barnet kvar i Tyresö. Så ska du sitta och pendla och åka buss på morgonen och hämta och lämna barn. Det är ju fullständigt horribel situation som det är idag.
Ja. Och, men just det här tycker jag också som jag tycker att vi har varit duktiga på inom vårt parti, att vi pratat väldigt mycket liksom integrering, alltså att det ska vara inte, alltså, vad heter det? Områden med bara villor, bara hyresrätter.
Exakt, exakt. Och det har varit en väldigt fin blandning
när
vi har haft den positionen så att vi har kunnat vara med och styra samhällsutvecklingen.
Ja.
Och nu tycker jag att det går åt andra hållet. Det blir mer utav en segregering faktiskt som pågår tydligare.
Och det är absolut inte bra för någon.
Nej, det är inte det. Alla förlorar.
Alla förlorar på det.
Och sen nu också, jag tror att det var det du var inne på när du ställde frågan med när det byggs så mycket, så planerar man ju inte heller för kommunal service på det viset. Norra Tyresö centrum som planeras för nu så ska man ju ingå i planerna och riva båten, en förskola.
Ja.
Och istället så har man ritat in 2 eller eventuellt 3 små förskolor i alltså här lägenhetsförskolor och som politikerna säger själva, kommunen kommer inte vilja driva de här och ingen annan heller för de är för små.
Ja.
Och så samtidigt så tar man och river en stor förskola. Är det så att vi ska bygga nya lägenheter, då kan vi inte bara dels planera för ungefär lika många förskoleplatser som de vi river som är faktiskt idag. Utan vi måste ju utgå från att det flyttar in familjer också. Ja.
Hur kommer det att man, för som jag alltid tänkt förut när man bygger någonting, att man bygger in service. När man byggde på Farmarstigen byggde man till förskolor, man byggde ett litet alltså service, ett litet Konsum, man såg till att det fanns service.
Ja, och det finns ju äldreboende där också.
Ja. Så man bygger ju liksom, så måste man ju tänka som stadsplanerare. Mm. Varför inte så nu?
Jag vågar faktiskt inte svara på det, då får du nog ta hit allianspolitiker och svara på det.
Ja.
Jag tror att det är för vattentäta skott emellan olika funktioner, det är vad jag tror.
Ja. Det jag också har hört, men det vet inte, nu kan jag ju säga som bara hör sakerna i intervjuer folk. Alltså det finns ju en rädd personal ibland också.
Mm.
Vi har ju skapat, alltså vi har ju haft, tycker jag i Tyresö, väldigt starka rektorer som har vågat säga vad de tycker.
Mm. Mm.
Vi har haft starka liksom, förvaltningschefer som har sagt att det där funkar inte.
Mm.
Men sen har man ju petat. Man har ju börjat peta folk.
Ja, ja.
Och då uppstår en kultur där den starka rektorn åker och den svaga rektorn får vara kvar. Det vill säga den som håller med och inte säger någonting. Och sådana kulturer, det finns på många företag, när man liksom måste servera någonting uppåt som de vill höra. Och det är sådana kulturer som är helt sjuka tycker jag.
Ja, väldigt osunt. Och ja. Det där, du har helt rätt, och det är inte bara inom skolväsendet Nej. Längre utan det är faktiskt på flera andra förvaltningar ja. Också.
Och man ger förvaltningen, som jag sa till socialnämnden, då gav man förvaltningen den här budgeten. Alla såg det här, går absolut inte klara av. Och då var det deras problem att de skulle lösa det. Mm. Sen kom de tillbaka efter ett år med utfallet och då hade de gått minus. Och då fick de säga, då skulle de själva hitta på lösningar för att få det att funka. De skulle få ge samma service för mindre pengar. Mm. Och det är ju liksom helt, det är ju omöjliga uppgifter.
Fullständigt absurd situation. Ja. Och sen att då tjänstemännen får ta ansvar för politiker som har satt mål som inte går att genomföra med de medel som man lägger till.
Nej. Politikerna får sätta fina ord. Mm. Och verkligheten ser ut på ett annat sätt.
Ja, men det är som det ser ut i skolan idag. Ja. Om man tittar på skolan så säger Moderater och andra partier i valrörelsen att vi ska ha mindre barngrupper. Och vad händer nu då? Nu håller vi på att bygga ut skolorna. Ska vi ventilationssystem för att kunna ta emot ännu fler barn? Klassrum som är byggda på bergfoten för kanske 22 barn. Och ventilationen är därefter. Nu ska vi bygga ut så att det får plats, kan sitta 30 barn och andas luft i det här rummet. Ja, men det är ju inte byggt för det.
Nej.
Och sen samtidigt säger man, vi vill ha mindre barngrupper. Ja, men om man då minskar på antalet skollokaler, som man gör då genom att riva skolor. Och se till så att det ska kunna gå fler barn i varje klassrum. Och dessutom har ekonomiska då incitament för att ha så stora klasser som möjligt. Så går ju det stick i stäv med vad man faktiskt har lovat i valrörelsen. Ja. Så man säger en sak och sen handlar man i varje handling i en motsatt riktning.
Ja, och det blir väldigt absurt. Mm. Ja. Nu ska vi se, vi har inte så lång tid kvar i vår programtid, men vi måste prata om den frågan som är den stora frågan just nu. Jag som sitter i kommunfullmäktige, jag höll på att smälla av. Det är 2 timmars diskussion kring Fornudsparken. Och för er som inte vill lyssna i 2 timmar så ska nu Anita berätta. Den här frågan på 10 minuter har vi på oss nu att berätta om. Varför är Fornudsparken den stora frågan i politiken i Tyresö just nu?
Fornudsparken är ju en lunga i Trollbäcken. Det är inte bara boende på Fornudden som använder den här parken, utan det är en helt fantastisk park som nyttjas av många och som är väldigt omtyckt. Och nu finns det alltså ett förslag från Alliansen att bygga en stor skola i Fornudsparken för 700 elever och en fullstor idrottshall. Och vi har motsatt oss det här. Vi tycker att det är en dålig idé.
Fornudsparken ligger, när man åker till Alléplan, så åker man ner för backen mot Kumla Herrgård. Eller hur tar man sig dit? Ja. Den som ligger på höger sida där nere.
Ja, om man åker mot Kumla Herrgård ligger den på höger sida. Och kör man ner mot Fornudens skola så ligger den på vänster sida.
Ja, det är den. Mm. Och sen där nere är ett bad.
Vatten.
Vatten är det, okej. Okay. Gärdesvägen där nere.
Ja, sen så kommer du till gravfälten om du fortsätter.
Ja.
Mm. Då vet alla vad vi är.
Ja. Mm. Det är för oss bolmarbor som inte har full koll på Trollbäcken.
Och dit, det är fantastiskt.
Ja. Och vad ligger det? Det ligger en bollbana och så ligger en scoutstuga, va?
Ja, men scoutstugan ligger längre ner i parken. Ja. Utan det här området som vi är uppe och pratar om nu, det är där bollbanan ligger. Och
närmare så ligger
äldreboende, Ängsgården ligger där också.
Ängsgården, just det.
Mm. Och då är alltså förslaget som ligger att man ska bygga en stor skola där och riva Ängsgården och bygga ett nytt äldreboende på skoltomten.
Eller på den tomten som är Ängsgården?
Nej, Ängsgården ska alltså ligga på skoltomten där Fornudens skola ligger idag.
Man ska riva Fornudens skola också?
Mm.
Varför ska man riva allting hela tiden för och bygga nytt?
Nej, men jag vet inte. Det kostar jättemycket pengar istället för att underhålla. Det finns ju inte en normal familj som köper en villa och sen så låter bli att underhålla den i 30 år och sen säga, oj vad risigt skick den här är. Nu river vi den och köper en ny.
Ja, för det verkar ju vara som man gör. Man knackar ner hela föräldraskolan och liksom... Det rivs och byggs nytt.
Ja, istället för att underhålla det man har. Det är slöseri utan lika.
Ja.
Det är ju framtaget också ritningar för ungefär 2 år sedan på att bygga om och bygga ut Fornudens skola där den är idag. För den är risig liksom.
Mm.
Det finns delar av Fornudden som är fräscha och det finns ett alldeles nytt kök. Så att det är inte så att hela skolan behövs rivas. Men stora delar behöver fräschas upp och byggas ut. Och då skulle man kunna göra det på plats och det skulle kosta... Ja, mindre än en femtedel av vad den här stora nya skolan skulle göra. Och du skulle fortfarande få en jättefin lösning. Det skulle ju också innebära att du kan behålla små skolor nära hemmet. För grejen med den här stora skolan, det är ju att det ska vara stordrift inom skolan nu.
Man går mot stordrift. Färre
skolor, men större. Också större klasser är räknat med i den här Svekos utredning. Det är alltså en konsultutredning som är gjord över skollokaler. Så man räknar med större klasser, färre enheter.
Men det har alltid varit stora problem med stora skolor.
Ja, och jag tror att det kan vara problem i mindre skolor också givetvis. Mm. Men jag tror att det är lättare att komma till rätta med dem. Sen så finns det fördelar med stora skolor. Och det här med stordriften finns säkert fördelar också. Jag tycker nog ändå att det överväger fördelarna att ha ett blandat system. Vi har en stor skola i Trollbäcken. Vi har Kumla skola. Och det är jättemånga som väljer den. Det är en populär skola. Men det är väldigt många som väljer Sofieberg och Fornudden också. Mm. Just för att det är små skolor nära hemmet skapar en trygghet. Så vi tror att det är mycket bättre att behålla de här skolorna och att bygga äldreboende. Dels så finns det andra tomter utpekade som man kan bygga äldreboende på. Och om man börjar med att göra det, kanske flytta dit de äldre. För dementa ska inte hålla på att flytta fram och tillbaka hela tiden.
För Ängsgården är också en för liten enhet. Det är en för liten enhet, va?
Ja, den räcker inte till, varken idag eller i framtiden. Vi har för lite platser.
Ja, och är inte den också, var inte den som gick i konkurs också ett tag?
Jo, men
därför att ingen klarar att driva en sån liten enhet.
Men de har ju sålt ut den till lägstbjudande.
Ja.
Det är vad man har gjort. Ja. Och den som bjöd lägst kunde inte driva det för det pengar man sa att man kunde driva den för.
Den var kommunal förut.
Ja, det var ju en av kommunens absolut bästa äldreboenden.
Ja.
Och sen så sålde man ut den till lägstbjudande och det blev stora kvalitetsproblem också.
Mm.
Som man har tampats med. Men då säger vi att då kan man bygga först ett äldreboende på någon av de här andra tomterna som är utpekade. Och sen så har du ju då tomten kvar där man kan bygga om och bygga ut Ängsgården. Kan bygga i flera plan, du kan bygga två plan där också. Så att man skulle kunna få en väldigt fin lösning. Och då kan du behålla parken, för det är det som är grejen. Att det finns inte jättemycket parkmark. Och ju fler Trollbäckenbor vi blir, desto mer kommer parken att behövas framöver också.
Sen har man lite planer för själva parken också. Va? För att parken idag nyttjar sig kanske inte så mycket som man skulle kunna göra med en park. För det ser inte ut som en park.
Norra delen pratar vi om nu. Nej, den är okay. Inte jätterolig.
Nej, så man har en massa idéer på hur man skulle kunna göra parken bättre också, va? Eller hela området bättre?
Ja, jo, det finns planer på att göra, då är det södra delen av parken som vi pratar om, som man ska öppna upp lite grann ner mot vattnet där. Det tror jag kan bli jättebra. Men den norra delen tycker jag att man ska prata med de boende vad de vill istället. För att den kanske inte är jättemycket nyttjad idag. Det finns många som säger att den inte nyttjas så mycket. Jag kan inte svara på det.
Nej,
men jag vet att den används.
För att så fort man planerar någonting spelar det ingen roll var man planerar, en skola eller ett äldreboende eller en väg eller någonting sånt, så vill ju de som bor närmast inte ha det.
Nej.
Så att det finns ju den här liksom not on my backyard, det vill säga man protesterar bara för att gärna en skola men inte där jag bor, gärna en väg men inte där jag bor.
Och det är lite grann så som Moderaterna har argumenterat, att vi kan lägga fram den här planen med den här skolan för det är bara not in my backyard-syndromet som kommer igång, det är de som bor runt. Jag tycker att det är ganska ansvarslöst sätt att se på det och jag tycker att det är ganska negligerande mot de synpunkter som kommer in. För att not in my backyard, det handlar ju om att du kanske får ett bygge precis bredvid din villa och det kommer sänka ditt villapris, det är lite not in my backyard. Det här handlar ju inte bara om de som har huset precis bredvid utan som kanske kommer få skymd utsikt. Det här handlar om väldigt många människor som har hört av sig till kommunen och som har relevanta invändningar och synpunkter på att man faktiskt använder parken och vill fortsätta använda parken även framöver. Och sen trafiksituationen kommer ju också förvärras. Du kan ju tänka dig om vi har en skola för 350 elever och sen kommer det vara 700 elever istället. Det finns utredningar som visar att det kommer öka med 1700 fordon per dygn.
För nu skjutsar alla föräldrar sina barn till skolan.
Ja,
Det är dåligt nu på trottoarer i Trollbäcken också, va?
Ja, det är det också. Men jag tror att det spelar egentligen ingen roll. Folk skjutsar. Vi har gjort såna här informationsinsatser. Jag tycker att vi ska fortsätta med det, absolut. Med promenerande skolbuss och det finns andra informationsinsatser. Så för att försöka få ner det här skjutsandet. För det är ohälsosamt skjutsande. Alltså du får en trafikmiljö som inte är bra för barnen.
Nej.
Men att tro, som det här underlaget, ett av underlagen visar på Sveko-rapporten, att du ska få ner trafiken runt skolan med informationsinsatser när skolan blir dubbelt så dyr. Jag tycker att det är absurt. Det är inte rimligt. Utan,
det är inte realistiskt.
Nej. Mm. Titta på hur det ser ut, träsket runt skolorna, SUV-träsket som vi kallar det för. Runt alla skolor i Trollbäcken på morgnarna idag. Och det har inte sett ut så. När jag gick i Hanvikens skola, då var det 2 elever som blev skjutsade till skolan. Mm. Idag har man ju fått lov att enkelrikta för att alla skjutsar sina barn till skolan.
Ja. Så det är ett annat sätt att bete sig. Och man låter ju inte barn gå på samma sätt och röra på sig lika fritt. Så det är ett nytt beteende och det är jättesvårt att ändra på det. Bara för att, precis. Så den här frågan är stor. Sen finns det ändå finns det inte ett Facebookforum också? För har de inte startat någon slags kampanj?
Vi från Socialdemokraterna är inte inblandade i det. Men jag har sett att det finns en grupp som heter Bevara Fornödsparken.
Ja,
som är väldigt aktiva och gör ett bra jobb i att uppvakta oss politiker. Ja. Jag kände igen det här när man fick brev.
Ja.
Jag tänkte det var så ni kände er. när ni fick brev av mig.
Mm. Ja, exakt. Det är så det börjar.
Mm.
Bara tala om för de här som är engagerade i Fornödsparken. Gå med i partier så att ni kan driva era frågor.
Ja, mycket bra idé. Stalltips.
Ja, precis. Det där. Ja, är det några andra sådana där, liksom, nu har inte så mycket programtid kvar. Eller rättare sagt, vi har ingen programtid kvar. Finns det andra frågor, Anita, som vi ska prata om nästa gång?
Nästa gång? Ja, då tycker jag att vi ska prata om vilka idéer vi socialdemokrater har för Tyresö och vad vi vill med, inte bara Fornudden och Trollbäcken. Vad man skulle kunna göra i norra delen av parken är ju givetvis en fråga. Christian Weigur har lanserat en idé om att vi skulle kunna ha en park där, en parkteater med en scen, en utomhusscen som kan användas på olika sätt. Det skulle kunna vara en sak. Men om man går ifrån detaljfrågor så skulle jag jättegärna vilja prata lite mer om hur vi vill se äldreomsorgen i Tyresö framöver. Mm. Mm. Och hur vi ska kunna göra för att få skolorna och förskolorna till att ligga på topp på listorna istället för att ligga längre ner.
Ja, det tror jag faktiskt alla Tyresöbor vill. Oavsett politisk hemvist.
Ja, men då måste ju skolan och förskolan få rätt förutsättningar.
Det tycker jag blir slutordet i Radio S som ni har lyssnat på. Och jag har alltså pratat med oppositionsrådet Anita Mattsson. Och ni som känner henne också, hon har en gång hetat Anita Nordlund, Anita Gidlund, men nu är Anita Mattsson. Så det är tre personer i ett. Inte vara dum, men det kan vara bra för er som känner Anita sen förut. Och mitt namn är Ann Sandin Lindgren. På återhörande. Tack Anita.
Tack.